Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden från Uppsala universitet med mig, Astrid Ramberg, civilingenjörsstudent i miljö- och vattenteknik. I dagens avsnitt kommer vi komma in på ämnen som kreativitet, estetik och hållbar design. Dagen till ära så har jag med mig Petra Wadström. Hon beskrivs av Tekniska museet som designer, konstnär och uppfinnare. KTH gav henne deras stora pris 2022, där motiveringen beskrev henne som en unik problemlösare. Petra grundade företaget Solvatten AB efter uppfinningen med samma namn. Designer, konstnär, uppfinnare, problemlösare och grundare är verkligen en imponerande lista. Men enligt mig så ska listan också utökas med att Petra är en entreprenör och förkämpe för kvinnor överallt. Jag har idag med mig Petra per telefon. Hej Petra!
Hej!
Vad kul att du kunde vara med idag. Har du det bekvämt där borta på din ände?
Ja, vi får prata så här och det är trevligt att få träffa dig.
Ja, detsamma. Det här avsnittet är ju då en del i en serie om entreprenörskap. Och inför det här så har jag kollat upp dig lite grann. Och du var med i ett annat poddavsnitt som släpptes i somras. Så du är ju rutinerad i de här sammanhangen nu.
Ja, det är alltid roligt att få berätta och träffa olika lyssnare. Så jag är glad att få vara med dig idag.
Ja, jag är väldigt glad att ha dig här. I det poddavsnittet som du var med i som gjordes av Svenska Snillen så pratade du mycket om hur din uppfinning Solvatten fungerar. Och det kommer bli lite aktuellt här också, men jag tänkte först och främst fokusera mer på dig och din kreativitet. Så nu tänkte jag dra lite frågor kopplade till det. Är du redo?
Ja.
Kreativitet kan ofta definieras som något nytt som ska vara användbart. Hur skulle du definiera kreativitet?
Ja, det är väl egentligen att man tänker lite annorlunda och får liksom på något vis hamna lite utanför ramarna. Och att man kanske ser samband där andra inte ser dem. Man vill på något vis utforska det okända områden. Det ser jag som en kreativitet. Men sen tycker jag att det är väldigt mycket beroende på liksom, vad, inom vilket område och vad och hur. Men det ligger ju i en som människa på något vis att vara kreativ.
Men tänker du då att det blir olika definitioner om du tänker på så teknikbaserad kreativitet eller rent konstskapande?
Ja, alltså konstskapande, då har man ju väldigt mycket frihet och det måste ju inte vara någonting som produceras, utan man har verkligen, där kan man, även om det är konst och utanför ramarna, verkligen både för känslor och idéer kan man ha stort fritt uttryck, medan kanske teknisk kreativitet har ett mål, att man vill lösa problem för, framför allt som jag känner, ett problem för någon.
Precis, jag förstår. I din kreativa process, är det någon skillnad när du är konstnär och när du är teknisk entreprenör?
Ja, det är klart att det har man ju som en teknisk lösningar som liksom ligger framför en, då har man ju ett fokus, man har liksom en ram, även fast man vill hitta nya ingångsvinklar men man är ju ute efter någon sorts användbar funktion, medan som konstnär så kanske liksom det man skapar egentligen inte har den delen att det ska vara till nytta för någonting eller en funktion. Men det är ju en process som är snarlik. Och det är det som är spännande, för det har jag verkligen haft glädje och nytta av under min utveckling av Solvatten.
Spännande. Men skulle du säga att, för då förstår jag det som att när du vill lösa ett problem, då tänker du på den teknikbaserade. Men när du är konstnär, är det mer då för din egen skull?
Nej, då, ja. Alltså det är klart att man har ett inneboende behov av att säga något. Så att det är oftast, för mig har konsten varit med att ett sätt att uttrycka funderingar, idéer och så. Och då får man ju testa olika sätt att hitta, för att uttrycka det. Men det är en skillnad på hur man använder kreativiteten. Man är ju mera liksom fångad i problemlösningen när det är en teknisk fråga som ska lösas.
Ja, precis. I artikeln Dynamic Definition of Creativity så beskrivs kreativitet som en reaktion på ett problem och utmaningar. Alltså att kreativitet inte uppstår om allt är jämvikt. Den tar också upp att kreativitet är helt beroende av skaparens kultur och omgivning. Men vissa anser att fantasi är viktigare än kunskap när det kommer till den kreativa processen. Vad tycker du har påverkat ditt kreativa skapande mest? Dina erfarenheter, din fantasi eller din kunskap?
Ja, visst är det för mig absolut en självklarhet att svara min fantasi.
Ja.
Och att jag tänker just hur tidigt man kan få utlopp för sin fantasi och att man tar tillvara på den. Att man även som vuxen människa liksom alltid ska behålla sin nyfikenhet och lekfullhet. Och att bara liksom använda fantasin, och det har verkligen hjälpt mig. Men sen självklart så hjälper ju med skapandet med erfarenhet man har haft och att man kan använda fantasin mera som att sätta sig in i situationen från en annan vinkel. Man kan se kanske saker som inte är givet från början för alla, utan man har sin egen fantasi att ta till hjälp. Så det tycker jag är en bra fråga du ställer där, för att det är en viktig drivkraft.
Tycker du att du liksom under din uppväxt och i ditt arbetsliv, har du liksom haft utrymme att låta din fantasi växa? Eller har du har fått kämpa för att hålla den igång?
Nej, absolut. Jag måste säga att fantasin var... Jag tror att jag kallades för flicka med den livliga fantasin. Men jag tror att min mamma som var konstnär och hon lät oss alltid testa olika material och göra olika saker. Men hon sa aldrig vad det skulle bli eller hade någon rättade oss på något vis, mina syskon och mig, utan vi hade en väldigt stor frihet att utveckla våra idéer och sådär. Så jag har haft en fin barndom, och sen tycker jag med min konst, jag är också med i lite konst utställningar och konstgrupp, bland annat det som vi kallar för skrotgruppen. Vi har på i 20 år med återbruk av material, och där hade till exempel en utställning här i Rånes slottspark för något år sedan, men då kallar vi oss då liksom den lekande människan, Homo Ludens, och det är ju underbart att få liksom göra det och fortsätta att leka även fast man är vuxen.
Ja, jag vill aldrig sluta leka faktiskt.
Nej. Eller hur?
Gandhi sa i stora drag att experten vet mer och mer och mindre tills han vet allt om ingenting. Jag undrar därför, skulle du säga att du är specialist på någonting när det kommer till skapande i allmänhet?
Ja, jag läste din fråga där och som sagt att man kanske kommer, man vet allt om ingenting. Men jag tror att man vet, det öppnar sig ju mera dörrar. Ju mer man lär sig inom ett specialområde så blir det liksom större och större. Så att det är ju väldigt svårt att se att det smalnar av. Men visst är att man måste ha öppningar, och jag är nog mer en generalist, man kan säga, för att det jag vill att saker ska ses från olika håll och ta in de olika delarna så att man inte blir för smal och glömmer att titta åt olika håll och förstå och lyssna av, så att man blir för smal i sina uttryck.
Det var precis det jag tänkte fråga, om det inte var så att specialister blir för smala och glömmer att titta på problem på andra sätt. Mm. Och då tänker jag att man förlorar väldigt mycket innovationsmöjligheter eller bara bra idéer.
Ja visst, och det är ju jättesynd. Och där såg jag väl skillnaden när jag jobbade i ett forskningsteam för länge, länge sedan i Basel med tidig DNA-forskning. Så fick man ju alltid följa sin doktors pappa, eller man fick ju följa någon annans idé och försöka hjälpa genomföra, men det var ju ändå ett mål på någonting man skulle komma fram till. Det var oerhört spännande och möjliga att se olika saker, men med konsten så kunde man verkligen få se när man jobbade med den och gick på konstskola på kvällarna, så var det liksom så befriande att få vara och använda sin egen kapacitet och sin egen förmåga att se saker på annorlunda sätt.
Ja, nu blev jag lite nyfiken, typ så när du gick på konstskola på kvällarna. Hur kunde du se att du var färdig med någonting? Jag tänker att i den typen av skapande process så kan man hålla på i all evighet egentligen.
Ja, nej, men det där är nog lite... att man inte håller på för länge med saker också. Det är väldigt bra att vara kanske snabb. Eller jag är nog ganska mycket så. Jag kan se skapande bara att titta på någonting. Jag gick hem igår från bussen och så var det en ny asfalterad gångväg. Och så hade löven hade fallit så vackert på den här svarta nylagda asfalten. Och så tänkte man, åh vad vackert. Det här är liksom det finaste mönster och liksom ett konstverk. Och den försvinner ju. Och jag tycker om när det liksom bara är man påverkas av någonting för stunden. Ja. Och så har jag jobbat väldigt mycket. Att jag inte håller på för länge med någonting. Så jag stannar upp och så börjar man liksom se. Ja.
Precis. Ja, men jag kan känna igen mig i det. Annars kanske man stirrar sönder sig på någonting och till slut ser det inte ens ut som någonting alls. I artikeln Promoting Creativity and Innovation in Engineering Education lyfts det fram att brist på kreativitet resulterar i förlorade jobbmöjligheter. Ser du att du har fått en arbetsmässig konkurrensfördel tack vare din kreativitet?
Ja, alltså nu är det ju lite annorlunda när man har ett eget företag man har startat och som bygger på kreativitet. Men jag kan ju se att vi är olika när man jobbar och i vissa arbeten så behövs det ha en inre kreativitet med det. Det är ingenting man måste göra, utan det måste komma inifrån snarare, att man är den typen av person som kanske vill jobba med kreativiteten. Men att säga till någon att du måste vara, för det här krävs att du är kreativ, då blir det aldrig en riktig ärlig tanke som kan frodas på något vis. Men jag ser att många jobb kräver ju att man har en fantasi med sig och en möjlighet att en förmåga att se att använda sin förmåga att se från ett annat håll och förstå hur andra har det sådär.
Du har ju varit vd då för ditt företag. Och jag tänkte kolla, hur ser du på, när du var vd, hur såg du på kreativitet då? I den rollen?
Ja, den är ju... Det är ju lite tuffare än när man är vd. Man måste genomföra det. Måste vara i olika sammanhang och måste man se till att saker genomförs. Men man måste ändå alltid använda den för att just förstå den på andra sidan bordet eller på andra sidan skärmen. För att kunna skapa bra samarbeten och bra vägar framåt. Så jag tror att det är en viktig del för alla att att ha den förmågan och att stimulera den så mycket som möjligt.
Mm. Precis. Att misslyckas och sedan ta lärdom av sina misslyckanden är en vedertagen utvecklingsstrategi för människan. Men det finns ont om just sådana förlåtande inlärningsmetoder i utbildningar och på många arbetsplatser. Detta hindrar folk från att öva på att fatta riskfyllda beslut eftersom att det inte finns utrymme för misslyckanden. Och det kan antas minska incitamentet till kreativt tänkande. Har du haft några idéer som du försökt driva fram som totalt misslyckats? Och vad tog du med dig från det?
Ja, jag tänkte på din fråga där. Alltså, för mig är egentligen ett misslyckande att man inte har idéer. Det är ju misslyckande. Men att ibland kan ju misslyckande vara väldigt, väldigt bra. Så de ska man ju ta tillvara på. För av dem föds ju kanske nya infall på lösningar. Så att det hör ju verkligen till. Och det får man ju inte stoppa. Och man ska inte göra folk rädda för att prova. Jag kan ge ett exempel om vi har tid att prata nu. Men jag tänker på med alldeles i början av Solvatten så hade jag inte så mycket medel att liksom utveckla de första prototyperna. Och så tog fram ett lite dyrare formverktyg. Och så var det där fel på vakuumindustrin ute på en ö utanför där vi bodde.
Mm.
Och det blev fel mått. Och då kände jag, kan inte, hur ska det här gå? Och så fick jag testa, men så tänkte jag, men jag kan ändra det här måttet med att limma på en platta i mitten. Och så börja mäta och tänka och sitta och testa mina prototyper. Och det där har ju varit en avgörande del för Solvattens rening, att de här olika nivåerna det blev.
Ja.
och det där misslyckandet har hjälpt. Det hjälpte mig i att skapa en bättre lösning.
Ja.
Så att, ja, det får man ju verkligen inte bromsa folk från att bli rädda, att inte våga ta chansningar och testa.
Så misslyckandes kan man säga som en del i den kreativa processen?
Absolut.
Ja, precis. För att en uppfinning ska bli en innovation så krävs det ju att folk använder den och att den kommersialiseras. Och det kräver ju ett startkapital och pengar. I boken Att uppfinna världen så läste jag att 2019 så investerades det ungefär bara 1% av Sveriges riskkapital i startups med kvinnliga grundare. Därför kan inte jag låta bli att undra hur din resa såg ut både ekonomiskt och socialt när du som kvinnlig entreprenör skapade Solvatten och Solvatten AB.
Jo, nej men visst var det tufft, men det är så här man inte, ja, nej men det var ju inte enkelt att hitta just kapital, hur man går vidare. Jag fick mycket nej och jag som liksom inte var inskriven på universitet eller något, jag kom ju bara med min idé. Och tur nog så träffade jag en kvinnlig investerare. Som verkligen var den som avgjorde det hela, att jag kunde gå vidare och söka första patenten och så. Så att det var en stor, en viktig person för mig att träffa. Så att, ja, nej, det är inte så enkelt och det är synd att man inte ser all förmåga. Men jag tror inte att det är skillnad just på kvinnliga uppfinnare och manliga uppfinnare egentligen. Utan vi är ju alla sådana som vill lösa problem.
Mm.
Eller kvinnliga eller manliga forskare. Så jag tycker hellre att man försöker släta över de här gränserna och så lyfta fram goda exempel. Och att det går, så kanske vi blir i 10% i år. Jag vet inte. Jag hoppas det.
Ja, det hoppas jag verkligen också. Men kanske då att man ska fokusera mer på själva idén och vad den har för möjligheter och fördelar än liksom vem det är som har tagit fram den.
Ja, precis. Och att jag tror också med idéer och sådär att man tidigt måste tänka, är det här verkligen en idé som löser något problem på många sätt? Även liksom hållbarhetsmässigt och löser problem för någon speciell eller för ett ändamål som verkligen går att se i större perspektiv. För det finns ju många lösningar som kanske är ganska onödiga att ta fram. Så att tänka tidigt, tänka hållbart och långsiktigt, det känns som... Och att löser man problemet måste man tänka, för vem löser man det? Eller är det verkligen en lösning? Och det där kan ju vara både män och kvinnor ta till. Liksom det man, men jag tror att det är det vi måste tänka framåt med innovationer.
Ja, jättebra kommentarer. Jag håller helt med dig.
Mm.
Men jag undrar... Om det var en så tuff resa, hur håller du igång liksom, ditt driv? Hur tog du dig igenom det här? Vad var det som motiverade dig?
Ja, det är väl den där envisheten och övertygande. Jag trodde på mig själv. Jag trodde att det var något bra jag höll på med. Så jag har gått vidare. Jag gick inte att ha, det liksom, och det är en person som driver. Och nu är det ju... belöningen är ju alla människor som vi får kontakt med som använder solvatten. Och förstå att det ändrar på deras vardag. Och att det har liksom gjort livet lättare. Det gör ju det. Det är de största pris eller award som man kan få. Är ju, och det gör ju att man... fortsätter och fortsätter. Ja, så att,
Men vad skulle du ge för tips till någon som vill ge sig ut på en sån här resa? De känner att de har en idé som ska fram.
Ja, nej, men det är väl just det där att man måste tro på sig själv. Och så måste man ju gärna ha någon som lyssnar på en tidigt som man liksom har som bollplank. Det tror jag är bra. Sen klart ekonomi är viktigt att våga liksom satsa 100%. Om man bara gör någonting lite vid sidan av är det ibland så knepigt. Det kan ta för lång tid då. Mm. Och bli liksom ingen färdig lösning. Så att nej, men man måste nog tro på sin inre kraft och på sig själv och på sin lösning. Det tror jag är ett råd. Och sen fortsätta vara nyfiken.
Ja.
Och läsa mer och lära sig mer.
Precis. Skulle du säga att du kom rätt i tiden med din idé? För det tänker jag att vissa säger att nej, men jag kan inte göra det här för att det är inte rätt nu. Och jag kan göra det om några år, för då är marknaden redo.
Mm.
Vad tror du om det?
Ja, nej, men visst, för min egen del så hade jag ju vi flyttade från en gård. Vi har 4 barn och det var lite traumatiskt. Jag hade en fin ateljé, jobbade mycket. Men jag hade också samlat på mig massor av idéer och bland annat så hade ju solvatten hade liksom kommit bland annat var med bland alla de här lösningarna och den låg överst. Och jag gick till en patentingenjör och han tyckte väl att han retade mig. Han liksom provocerade mig. Han sa att det där lilla konstnärinnan, det där kanske du kan få något mönsterskydd för eller någonting. Men, och det där så att man det triggar igång och då känner man snarare att om någon inte tror på en så nu måste jag
visa att de har fel.
Ja, så det, sånt kan ju också sätta igång tidigare än vad man hade tänkt. Men det växte ju igen, liksom, det här. Jag kan inte låta det här vara. Och jag hade en av mina första prototyper jag testade på ett vattenreningsverk utanför Stockholm. Och det var en mikrobiolog som hjälpte att tillsätta E. coli och se. Mm. Och så blev solvatten alldeles rent. Det fanns inga E. coli kvar efter testen. Och då sa han, för han var uppvuxen i Afrika och hade erfarenheten, så att du får inte släppa det här, Petra. Släpp inte det här. Och med det i sig, för han var också en av dem liksom, som gjorde att jag har fortsatt.
Precis. Ja, det är fint. Och vi har ju pratat lite om det att så ska man ta fram en produkt eller en service så behöver det ha ett värde för kunden för att annars kommer det ju inte kunna säljas. Jag tänkte fråga hur du har gjort för att se till så att dina uppfinningar faktiskt får ett värde då för en potentiell kund.
Ja, det här som vi, det är en lång kedja vi jobbar med. Kunden är egentligen inte användaren. Kunden för oss är de som finansierar möjligheten att få solvatten ut till de som behöver den allra mest.
Ja.
Och därför är det viktigt vad våra kunder här hemma, de köper egentligen impacten av solvatten. De köper alla sociala nyttor men samtidigt hållbarhet för och klimatnyttan av solvattens projekt. Det är ju ganska lång väg. De får ju, en kund här får ju inte ens hålla solvatten i sin hand. Nej. Utan den fast iväg till och används av familjer som har behov av den. Så det är ganska udda resa vi gör egentligen.
Ja. Men om jag byter ut ordet kund till användare då? Hur ser du till att den blir liksom användarvänlig?
Ja, och det tycker jag också med erfarenhet och åren som har gått. Vi har ju varit ute på fält i 12 år. Så är det ju fantastiskt att se att det har inte varit någon... Först var man ju lite rädd. Det här kanske inte någon vill ha. Mm. Men det börjar ju med att utveckla solvatten med hjälp av kvinnor i både Nepal och i Kenya. Mm. Och få dem lyssna på dem. Så man har dem med sig. De tankarna innan man har en färdig produkt tror jag är viktigt. Och uptake eller acceptans av lösningen har varit väldigt, väldigt hög. Och man är rädd om sin solvatten.
Ja.
Och det känns ju så att då är ju... Då, annars vore det ju ingen lösning om inte folk vill använda den.
Nej, precis. Jag tänker, nu har vi pratat en del om solvatten, men jag tänkte att för våra lyssnare kanske inte har helt koll. Så skulle du kunna i stora drag berätta för dem hur den fungerar?
Det är liksom, egentligen så brukar vi säga att det är en dunk eller att man fyller 10 liter vatten. Det är två delar, så man öppnar den som en stor bok. Och på insidan av den här boken så har man det är två svarta behållare och så har den UV-transparent plast som håller emot vattnet men släpper igenom solljuset. Och då solen värmer både med hjälp av det svarta absorbatorn men sen det också släpper igenom just UVB-ljus.
Mm.
Och det påverkar mikroorganismerna i den här. Det är smutsiga vattnet som man har hällt i. Och det blir en rörelse i vattnet. Det var det jag pratade om, de här olika nivåskillnaderna. Men det också gör att mikroorganismerna exponeras. De blir uppvärmda och de exponeras för UV-ljuset. Och då kan de inte reproducera sig. Så det är ju en fantastisk lösning. Jag trodde aldrig att det skulle vara så bra också på både för parasiter och för virus. Så att det är samma nivå som att koka vatten. Och det där vattnet använder man då, och man använder det för hygien, man använder för att dricka, men man använder också för att minska tiden på och energiåtgång för att laga mat.
Ja.
Så det är både energi och vattenlösning som är intressant och användbar.
Ja, verkligen. Och visst är det så att det är kvinnor främst som använder den eftersom att det är främst de som traditionellt har hand om att skaffa fram rent vatten.
Ja, och det var ju till dem jag ville ge en lösning. Så var det ju att det var kvinnan som jag kände att hon kan hantera det här själv och inte vara beroende. Många gånger är lösningar i innovationer så pass tekniskt avancerade så att det är svårt för många som inte har utbildning eller lever i primitiva förhållanden utan infrastruktur att de här ska funka i längden. Och därför så var det viktigt att hitta en lösning som är så avskalad och enkel och hållbar som möjligt.
Ja.
Men så att det var till kvinnan framför allt.
Precis. Ja. Den är ju ganska stilren i sin design, den här väskan eller dunken. Hur tänkte du vid utformningen av solvatten? Hur viktigt var det estetiska vägt mot funktionaliteten och hur liksom förändrades de, den balansen liksom, medan du utvecklade den?
Ja, där har jag ju fått ge mig liksom, för industrin. Men från början så, som jag sa, det öppnas med en bok. Jag kallade den också för Book of Water. Den har så himla mycket innehåll. Men jag ville ju ha den från början. Liksom, den skulle vara så enkel och estetiskt snygg. För jag tänkte att det skulle till och med kunna vara tyg på utsidan från olika lokala områden som man skulle kunna ha någon speciellt från typ Senegal eller som man hade från olika håll så att de kände mera ägar. De som använde det kände sig ännu mera nära.
Ja, så men personlig.
Ja, precis. Men att industriellt och man har den här injection molding och det ska vara släppvinklar och det ska vara backventiler och det ska vara väldigt mycket att ta hänsyn till. Så jag har fått ge mig lite i vad jag naivt kanske från början tänkte att så här snyggt ska det vara. Ja. Den är fin ändå. Den är enkel men ändå så har jag fått ge med mig lite.
Ja, synd att det inte gick att få dem lite snajsigare men det är ju bra att de funkar också.
Ja, det fina tycker jag just att tänka när vi pratar innovationer så här, att ge bra hög kvalitet till fattiga människor så har vi ju, slipper vi ju väldigt mycket skräp. Så att ha någonting som kan hålla länge och göra nytta. Vi gjorde en studie med hjälp av KTH med en livscykelanalys ganska tidigt. Och jämförde hur mycket vatten som solvatten producerar under sin livstid. Och vi tittade på produktion och transporter och fotavtrycket som solvatten gjorde. Så på 4 dagars användande så hade vi gjort rätt för oss.
Oj.
Men sen jämförde man om man skulle köpa den här mängden vatten i flaskan. Så skulle man behöva ungefär 1,4 ton plast. Motsvarande den mängd vatten som solvatten rena under sin livstid. Så det är ju bara att se de siffrorna och förstå att plastberget med skräp växer i världen och fler människor köper flaskor för att få tillgång till det rena vattnet. Så det är verkligen ett akut problem att vi står inför och försöka hitta bra kvalitet för fattiga människor och som håller länge är så viktigt.
Det är det verkligen. Och jag tänkte faktiskt precis komma in på hållbarhet som vi nu pratat om lite grann redan. Och det kan ju oftast definieras som en kombination av det Brundtlandsrapporten sa, det vill säga att en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Och att man brukar dela in hållbarhet i social, ekonomisk och ekologisk. Så att nu har du pratat lite om social och ekologisk hållbarhet på en gång här. Men jag tänkte fråga, vilken del inom hållbarhet tycker du passar bäst in på solvatten?
Ja, och där kan jag också bara kort ta. Vi fick hjälp från Uppsala lantbruksuniversitet att göra en social return of investment-studie.
Ja.
Och där tittade vi på just alla de här delarna som också blir värde, men som är svårt att definiera rent ekonomiskt. Men där kommer man fram till att om man ser fler skoldagar, alltså hälsan är ju det största.
Precis.
Att barnen är mindre sjuka, att kvinnan får mera tid, det är oerhört viktigt. Och att träden får stå kvar och skogen får stå kvar. Och att solvatten hjälper ju att minska vedbehoven med ungefär 50%. Så det är klart, alla de här SDG-målen som vi satte upp, de hör ihop med våran SRI-studie. Så att solvatten påverkar egentligen alla 17 SDG. Så att jag ser det som en större helhet och kan inte plocka ut något speciellt egentligen, utan allt är viktigt.
Precis. Det är helt fantastiskt tycker jag. Jag tycker att det är väldigt viktigt med hållbarhet. Och Vi tycker att det är en väldigt bra uppfinning. Det jag tänkte på också är ju att det här med att frigöra kvinnans tid. Jag håller på att läsa en bok nu som heter Osynliga kvinnor. Och där så beskriver de att kvinnor jobbar alltid, oavsett om det är avlönat eller icke. Och en lands BNP är direkt korrelation med, det kan öka otroligt mycket bara man gör om kvinnans oavlönade arbete till avlönat arbete. Eftersom att det oavlönade inte finns med i BNP. Så att det finns ju väldigt mycket som kan hända när man frigör kvinnors tid. Och ger barn utbildning och möjligheter.
Ja, och det är precis det vi har, vi ser ju, det är exakt det vi ser. Jag såg också någon studie för, alltså när folk, det var i Kanada när, på 50-talet, kvinnan använde kanske liksom 56 timmar i veckan för hushålls föremål liksom. Och hon, idag kanske hon använder 12.
Ja.
Jämfört med i de länder vi jobbar så använder man fortfarande liksom 56 plus timmar. All tid går åt.
Ja.
Och sen som du säger, flickorna, ofta är det flickor som hjälper mamma om man har sjuka småsyskon.
Precis.
Och måste samtidigt och hämta vatten och sådär. Så att kan flickorna få gå i skolan, så det är precis sånt vi tittar på och i alla våra projekt och ser värdet av att man får mer tid för både skola och utbildning och att utveckla sig. Så att det är jätteviktigt att ge kvinnan tid.
Ja, det är jättefint att höra att inte bara jag som bryr mig om det här. Nu tänkte jag komma med de mest tekniska frågorna som gäller solvatten, då som ingenjör som jag ska bli. Jag förstod det som att det finns ett filter i väskan, eller hur?
Ja, det är filter i inlopps där man häller på vatten, ja.
Ja, precis. För jag tänkte fråga om det finns ett effektivt sätt att rengöra det här filtret från partiklar som inte försvinner vid uppvärmning, eller om man måste byta filtret regelbundet.
Ja, alltså det är egentligen, det är inte på grund av det här filtret som solvatten gör rent vatten, men det är för att minska grumligheten. Ja. Och de partiklar som blir fast i, det är egentligen bara ett finmaskigt textilfilter.
Ja.
Och det går att tvätta och skölja av. Och så har vi liksom att vi ett i inloppet och så har man, häller man ut, det är liksom två hål på varje väska.
Ja.
Så att det har inte varit något problem egentligen med liksom att, och tappar man bort det där, då kan man tippa till sig ett tyg från sin gamla klänning eller någonting, några lager sätta dit. Så att det är inte beroende av, och det är inte som ett kolfilter där det fastnar och man måste byta med jämna mellanrum.
Nej.
Så det här är ju en mer att minska grumligheten. Och vi lär människor att man, de ofta hämtar man i sin egen hink eller jerrycan.
Ja.
Och där låter, om det är grumligt, det låter man det stå så att det sedimenterar. Och så tar man, och det gör folk, det behöver vi inte lära ut, utan det gör man av sig själv, av kunskap och erfarenhet. Så att det behöver du inte vara orolig för, det där filtret, det ordnar sig. Man kan koka det och man kan tvätta, skölja av det.
Ja, fantastiskt. Nej, det var mer, jag kunde inte riktigt se hur det fungerade, så då blev jag väldigt nyfiken.
Mm. Ja.
På samma sätt så undrar jag hur ni har valt plasten till solvatten för att minimera åldrande och risken för att den släpper ut mikroplaster samt att plasten bryts ner av UV-strålning.
Mm. Ja, det är därför det har varit just när vi pratar om kvalitet, hur viktigt det är att hitta material som FDA-godkände och sen också att det inte släpper ut några bisfenol A och att, att det liksom har en resistans mot värme, temperatur och också UV-ljus. Så det har ju varit en oerhört stor, långt och viktigt att hitta rätt material.
Ja.
Så att det, där är många lösningar som har mjukgörande plaster och så, eller för att mjukgöra plasterna, har ju inte möjlighet att bli så där varmt och att det påverkar. Och det ser vi ju liksom bara med PET-flaskor och så här, att de skrumpnar när de når upp i de här temperaturerna som solvatten når upp i. Så det är ganska mycket som kan hända med plasten, men vi har valt med omsorg och därför vi tillverkar i Sverige, och det har väl hjälpt oss att vara säkra på att kvaliteten håller.
Precis. Det låter väldigt roingivande. Det låter tryggt.
Ja, jag tror man måste tänka så. Vi sa det här solvatten ska hålla åtminstone för en barndom.
Ja.
Det är väl liksom den svåra tiden för ett litet barn ska klara de här första åren och fokusera på mammor med små barn. Precis. Men att solvatten ska ju hålla och ska ju inte vara farligt, för då skulle man inte vilja använda det. Då vore det ju en fel produkt att ta fram.
Precis. Hur länge håller de nu som ni har sett?
Ja, nu är det ju liksom, från början sa vi jag har 5 år, sen 7 år, sen nu ser vi ju folk använder dem då, år 8, 9, 10. Mm. Så att det är nog mycket hur man hanterar dem.
Ja.
Alltså att man, om man tappar dem eller går på dem eller geten hoppar på dem, så är klart att de kan gå sönder. Men vi har sett att folk fortsätter att använda, och den dagen om det blir för repade ytor och sådär, så kan man ju använda förvaring till annat, som frön och andra saker som inte som de vill hålla undan i, utan att andra djur kommer i vägen och äter upp maten. Så att det går att ha som en förvaringsväska.
Ja, det är ju jättebra. Ja, och du sa ju det innan att de är rädda om den, för den hjälper ju dem.
Och det var någon som visade en studie nu, de hade frågat solvattenanvändare, och de har gjort det regelbundet under några år.
Ja.
Vad de får köpa deras solvatten för. Nej, säger folk. Inte köpa min solvatten.
Nej, precis. Den är...
Det är ganska bra.
Det är ju väldigt talande faktiskt vilket värde den har, om den inte ens är liksom, den går inte att byta ut mot pengar.
Ja. Så det känns som en bra, och jag vill så gärna inspirera dig och andra att det finns så mycket att göra, och det finns möjlighet och viktigt att vi gör bra saker nu för framtiden.
Precis.
Så att gärna inspirera att det går, även fast det kan vara lite tufft ibland, men det går.
Det är faktiskt spännande, för du går in på den sista frågan som jag har, och det är: vad tycker du är de viktiga områden som vi framtida ingenjörer och entreprenörer bör fokusera på?
Ja, jag tror att ni måste, alltså man, som sagt, kanske göra saker som har nytta för andra.
Ja.
Men att man inte är för smal, att man tar med sig den större bilden när man utvecklar lösningar. Och använd fantasin till att sätta dig själv i en situation och kommer det här kunna användas i det här området eller i den här situationen?
Ja.
Så tänk så, och tänk hållbart och bra lösningar som gör stor nytta. Det är yes!
Ja, men då får vi ju ta och lösa det helt enkelt.
Ja, det är bra!
Ja, men det var då min sista fråga.
Okej. Okay.
Så att jag får tacka så jättemycket för din tid och det här trevliga samtalet.
Ja, så trevligt att prata med dig. Så att vi lycka till med allt, och som sagt, följ oss gärna på vår solvattens hemsida, kan man se lite mer projekten och våra solskenshistorier.
Det ska jag göra.
Okej, ha det så bra.
Du med. Hej.